Och en hel del saker har faktiskt blivit bättre sedan datorn kom, tycker Britt.
Internet är heta linjen för datorer.
Här är ett exempel som kan bli verklighet i framtiden.
World Wide Web.
Och en hel del saker har faktiskt blivit bättre.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Internetmuseums podcast som den här gången handlar helt och hållet om det som förr kallades för community och som nu har börjat kallas för sociala medier. Eller nu och nu förresten, det är ju rätt många år nu som de här sociala medierna har funnits på tapeten. Men vi ska prata med två stycken riktiga experter. Jag har nämligen med mig Rickard Eriksson, hej.
Hallå.
Du är grundare av Styleplace som sen blev Lunarstorm.
Stämmer bra.
Det ska bli kul att höra lite minnen från den tiden. Och så har jag också med mig på Skype Andreas Harnemo.
Hej.
Hej, du grundade Skunk en gång i tiden som också var en väldigt stor community på 90-talet, eller hur?
Det stämmer.
Vilket år, om vi börjar med dig Andreas, vilket år var det egentligen som Skunk slog upp portarna?
Den öppnades sommaren 98.
Och hur kom den till så att säga? Vad var idén bakom?
Jag hade först gjort någon sån här radannonssajt här för Norrbotten som var lite en portal för Norrbotten så att säga. Och sen tänkte jag väl att den skulle få någon slags chattfunktion till sig. Och då fanns det som Aftonbladets chatt och sån här.
Precis.
Där det var ett strömmande textflöde. Och då tänkte jag väl att... Jag kunde som inte hantera sådana, så jag tänkte att jag ville ha någon slags lugnare form av chattfunktion där man beskrev sig själv lite mer och så. Så på den vägen kom det.
Och då blev det lite mer av en forumliknande funktion, eller?
Ja, det vart väl mer av den här man presenterar sig själv och skickar meddelanden till varandra istället för att det är som en allmän chatt. Så att
ja,
säga.
Just det.
Och sen tog Och sen så tog det överhanden från... De andra delarna av sajten lades ner så att säga och ja. Skunk då tog över.
Och var kom den här namnet ifrån, Skunk?
Ja, ett ganska slumpmässigt arbetsnamn som hängde kvar så att säga.
Det finns ingen tanke bakom att det luktar illa eller något sånt där?
Nej, det fanns det inte.
Nej. Om vi hoppar över till dig då, Rickard. När slog Styleplace upp portarna? Eller var det den första communityn du gjorde? Eller fanns det ytterligare något embryo innan?
Jag drev BBS-er i många år med start 89 och blev fascinerad. Det var mitt sätt att bli fascinerad över datorer. Det var inte datorerna i sig, programmering och megahertz, utan det var just modemet, det här stora brungula televerk-missfostret som gjorde att datorerna kunde kommunicera. Och det var egentligen när jag kom i kontakt med internet 96, ganska sent egentligen, som jag kan säga att jag flyttade över det här. Och från början så var det enbart en webbaserad IRC-chatt.
Mm. Så du byggde som en webb-gateway mot IRC, eller gjorde du en egen server och så också?
Jag använde en mjukvara som fanns, och sen kom jag ju på att jag ville överföra mycket av de tankarna jag hade från BBS-tiden. Jag ville att, i och med att IRC, det var ju en live-chatt, och varenda gång man mötte en ny människa så fick man dra samma berättelse igen. Vem man var, ålder, kön, var man bodde, vilka intressen och så vidare. Och då tänkte jag att varför skulle inte folk kunna ha en profil istället som snabbt förklarar det här. Och sen byggde jag på de här profilerna, och sen föll egentligen live-chatten i glömska. Utan då var det inte realtid som var det viktiga längre, utan man... umgicks med människor när man hade tid och lust, helt enkelt.
Och visst var det lite av det här gästboksbeteendet också som fanns, i alla fall på Styleplace, va? Man kunde lämna meddelanden i varandras gästböcker. Det blev det där asynkrona pratandet som blev viktigare.
Precis. Det här att inte... Realtid har ju en brist naturligtvis, att man måste sitta uppe samtidigt som ens vänner, och det får man inte till alltid. Så det blev ett bekvämare, effektivare sätt att umgås när... andra typer av kommunikationsformer som jag då byggde kring profilen när du presenterade. Du hade gästbok, du hade dagbok, en intern mailfunktion du hade där du visade upp vilka skolor du har gått i och vilka fester du skulle gå på och så vidare.
Du hade egentligen Facebook 15 år innan Facebook, kan man säga.
Kan man säga.
Ja. Andreas, har du också sådär ett förflutet i IRC och BBS eller så?
Inte direkt. Alltså jag höll ju på mycket i Amiga-svängen där kring 88, 89, 90. Och då var man uppe på BBS, men jag höll inte i någon själv. Utan, men det är väl där jag la grunden till det var öppningen till min datorvärld, så att säga.
Ja.
Hela den här Amiga demoprogrammeringsvärlden som fanns då.
Ja,
men sen har jag haft ett ganska långt avbrott från datorer. Jag höll på med konst och annat. Så jag återupptog det igen. Tog det 97.
Du kom in via konstvärlden in i communityvärlden alltså?
Ja, alltså jag har hoppat ganska mycket hit och dit hela mitt liv, kan man säga. Bytt världar.
Ja, spännande. Just det här med världar var ju faktiskt någonting som var väldigt på tapeten där på 90-talet, samtidigt som internet började finnas och slå igenom så där hos vanligt folk, så var det mycket prat om cyberspace och att det var en annan värld, och vi som var tidigt ute på nätet upplevde väl också ganska mycket att det var som en egen värld, speciellt på BBS-tiden tänker jag, Rickard, att det var väldigt få invigda som kände till den här BBS-kulturen som trots allt fanns med Fidonet och de svenska BBS-erna man kunde ringa till. Hur skulle du beskriva den världen och den tiden som är liksom pre-internet och pre-internet-communityn?
Jag tycker att BBS-världen var väldigt fascinerande just för att den kunde överbrygga geografiska och kulturella avstånd. Men den hade en stor begränsning, och vilket jag tyckte var ett problem i och med att jag inte var riktigt så nördig själv. Jag var fascinerad av relationsbyggandet och inte av Star Trek och programmering, om jag ska hårdra det. Det var en begränsad målgrupp. Det krävdes väldigt dyr utrustning och man var tvungen att lägga ner väldigt mycket pengar på att betala telefonräkningar för att hålla på att BBSa. I och med att på den tiden så ringde man ju upp till en BBS i USA och betalade long distance call.
På den tiden när det dessutom inte fanns billiga samtal över Atlanten, utan det var 6, 7, 8, 9 och kanske 10 kronor i minuten och sådär man betalade.
Precis. Mm. Och det gjorde att det blev en begränsad målgrupp. Dels var det enbart grabbar nästan, och det var en viss sorts grabbar. Det var alltså de här som var väldigt, väldigt intresserade av datorer. Därför det krävdes nästan det, och det var ganska krångligt att koppla upp sig. Jag fick ju en dröm om man skulle kunna göra det här. Man skulle få bort alla datorförkortningar, datoruttryck, vilket datorvärlden är mästare på att finna hela tiden. Så skulle man kunna få in resten av grabbarna och framförallt resten av tjejerna. Och då skulle man få en helt annan dimension på ämnesområden man diskuterar överhuvudtaget.
Och det lyckades ju också, kan man ju säga sådär med facit i efterhand. Lunar Storm var vid sin höjd ungefär. Hur många medlemmar hade ni som mest?
1,2 miljoner medlemmar hade vi under flera år. Men jag räknar med att ungefär var fjärde svensk har vuxit upp med Lunar Storm.
Ja, det var framförallt väldigt populärt i den 90-tals, de som var unga i slutet på 90-talet.
Ja. Så det har egentligen två generationer där som har vuxit upp ända sedan 96 och fram till 2011 när det lades ner. Mm.
Andreas, hur många medlemmar hade ni på Skunk som mest?
Jag har ingen direkt siffra på det, men det var ju inte i samma utsträckning som Lunar Storm hade, det får man ju erkänna. Men det var väl 200 000 ungefär.
Men visst hade Skunk lite en annan profil också. Hur skulle du beskriva hur du tänkte kring vem Skunk var till för?
Det var väl inte direkt någon målgrupp som var utmålad från första början. Och det var väldigt, när den var som störst där kring 99, så var det ju alla från 11 år upp till 25 kan man säga, som hängde där. Men sen efter millennieskiftet ungefär, så då var det som att när alla började gå till Lunar Storm, så de som hängde kvar var såna lite mer underground indie-typen som ville hänga kvar vid det där lite mer. Det har ju alltid varit någon slags underground känsla av den över den där sajten, att man får göra lite som man vill om man får.
Det var lite den känslan jag hade för Skunk, att det var mycket indie liksom. Det var mycket indie folk som hängde på Skunk.
Ja, det får man väl, det blev ju framförallt så sen att det var ett tillhåll för dem, men det har alltid varit ganska fritt. Man får göra sin sida som man vill utan några restriktioner. Det var i princip fri HTML.
Ja, det där har vi gjort en grej på här på Internetmuseum, att det visar sig att de här möjligheten att lägga in egen HTML-kod i sina hemsidor och sådär, på både på Skunk och på Styleplace och Lunarstorm, att det blev mångas första inträde i HTML-programmeringen, så att säga, att jag gick in på den här killens sida och han hade grön blinkande bakgrund, hur sjutton gör man det? Och så blev de tvungna att börja lära sig lite av kodandet bakom den bakvägen. Rickard, hur såg ni på den möjligheten? Var det någonting som ni liksom försökte utveckla, eller var det någonting som ni bara lät användarna hantera efterhand?
Man kan säga att det skillnad från MySpace, Skunk och en rad andra sajter som tillät egentligen dig att göra vad du ville, så tyckte jag det var väldigt viktigt att det var någorlunda styrt. Man skulle veta ungefär var man hittade den informationen man var ute, och den skulle vara någorlunda lättkonsumerad. Så därför var vi lite mer stränga med vad du skulle kunna åstadkomma då med, i vårat fall, vi kallade det för Lunar Smink, våran HTML-variant som var lite bantad. Och där vi stod också för de här ikonerna och animeringarna och det här som du kunde välja att ha på din sida. Och det var helt enkelt just för att det skulle vara lite mer lättkonsumerat. För vi tänkte väldigt mycket på dig som konsument av innehållet, till nackdel för dig som kreatör då, kan man säga.
Just det.
Men effekten blev ändå att man kunde ändå bli duktig på Lunarstorm och göra coola saker, och folk såg upp till dem, och i varje skolklass så fanns det någon som alla gick till och ställde frågor, som fick chansen att vara den som kunde Lunarstorm bäst, vilket är lite kul.
Ja, precis. Och på Skunk, Andrea, så fanns det ju det där lite mera vilda inslaget, eller hur? Folk kunde väl i princip göra nästan vad som helst?
Ja, det var i alla fall betydligt mer fritt, så att säga. Men det var väl också, det fanns väl en poäng i det Rickard hade, att ha det mer styrt. Att det är ju ibland om man har flera hundratusen som håller på och lägger upp, så är det ganska skönt att ha en kontroll över också ibland som administratör.
Ja, man kan väl säga att idag så är det väl ingen av de kvarvarande eller av de nya communityna som egentligen tillåter någonting på Facebook, på sin Facebook-sida kan man inte lägga in, man kan lägga in bilder i det man kan göra, och de är fasta i format och det finns inga färgval och inga fontval och sånt där, så att hela webben har kanske gått lite mer mot att smalna av. Vi på Internetmuseum har ju arkiverat alla gamla Swipnet hemsidor och när man tittar igenom dem så ser man ju verkligen vilken extrem webbdesign det fanns på 90-talet. Det var animerade bakgrunder och det var grön text på rosa botten, och det var ju inte direkt vare sig lättläst eller snyggt, men det fanns ju en extrem sån här upptäckarglädje och lusta som jag nästan kan sakna lite idag, när det istället har blivit lite väl sterilt och tråkigt. Andreas, du nämnde att era användare försvann över till Lunarstorm. Fanns det någon sorts onda känsla där? Kändes det hemskt?
Nja, inte direkt för min egen del. Det var väl egentligen kanske 2001 som den stora, som Lunarstorm växte. Eller kanske slutet, eller år 2000. Och i det skedet, jag hade ju sålt sajten och hade väl på något sätt börjat, ja, det var inte lika roligt längre att hålla på. Så mitt engagemang sjönk väl samtidigt som det var så att jag sålde sajten till Spray, som sen sålde allting till Lycos.
Just det.
När det är tyskar.
Just det.
Och det var som att de ville inte satsa mer på sajten, och det kändes väl som att ja, den får väl puttra på, och jag själv drog väl sen vidare till andra äventyr, så att säga. Ja. Så jag tyckte väl att det var väl ett naturligt steg. Där det varit ett par bra år, så att säga, och sen är det väl ganska naturligt att man går vidare till en annan sajt. Eller
ja, och länge
man mognar, helt enkelt.
Ja, visst. Och länge kändes det ju också så, tycker jag, som att sajterna kom och gick lite grann. Rickard, hur såg din process ut när du bestämde dig för att lägga ner Styleplace och bygga det till Lunarstorm istället, eller vad man ska kalla det för, göra den förvandlingen? Vad var det som låg bakom?
Det var av rent praktiska skäl. Det var helt enkelt för små lokaler, för få servrar. Jag drev ju det här som ett enmansband från 96 till millennieskiftet, och jag kom till ett vägskäl. Det kunde ta upp till en halvtimme att bara logga in på sajten, och ändå så gjorde folk det. Men det var ju en väldans massa människor som jag inte kunde släppa in. Det vill säga, då fanns det ju en efterfrågan med kommersiella termer. Så det var antingen att lägga ner eller att göra om det till en kommersiell verksamhet, och det blev det sistnämnda då. Så Lunarstorm var egentligen bara att jag ville ha ett lite bättre namn som kanske kunde funka internationellt i framtiden. Och jag kunde äntligen rekrytera några stycken av de mest inbitna Stiplace-medlemmarna som också var duktiga utvecklare, så att jag kunde tillverka många av de här idéerna som jag hade.
Men då tog du in delägare och så skapade ett aktiebolag som du inte ägde helt och hållet själv. Hur var det att förlora kontrollen? För det kommer ju lite med det att man förlorar 100% kontroll. Många som har startat saker helt själva finner det väldigt svårt att släppa in andra. Hur kändes det för dig?
Jag hade väl väldigt bra kontroll de första åren faktiskt. Vi lyckades bygga upp en väldans bra respekt för medlemmarna och för produkten. Vi byggde naturligtvis upp en försäljningsavdelning för annonser i Stockholm, och vi hade verksamhet i Köpenhamn och i London. Och det är ju som bäddat för konflikter mellan säljare och utvecklare. Men vi lyckades förvalta det någorlunda bra. Vi jobbade väldigt mycket för det, och vi ställde bland annat krav att all personal skulle ha ett Lunarkonto. Därför att om vi nu fattar ett beslut och genomför någonting som medlemmarna inte gillar, då får man smaka på det i gästboken.
Jag tänker det var,
får man en kontakt med verkligheten.
Användare brukar ju generellt vara ganska känsliga för förändringar, och att ändra en sajtens namn och ta in ägare och sånt där. Vissa måste ju ha tyckt väldigt illa om det.
Nej, just den förändringen togs emot väldigt väl. Utan det har varit andra förändringar sen, framförallt när vi försökt förbättra sajten.
Mm.
När du tillbringar så många timmar per dag i en, det blir som deras hemmiljö nästan.
Mm.
Om man förändrar minsta lilla grej där, så kan de lätt sparka bakut. Men vi kan inte ta för mycket hänsyn till det. Det måste gå framåt och bli bättre. Och efter några veckor så är alla nöjda med det. När man gör stora förändringar.
I stadsbyggnadssammanhang och sådär, så fort det planeras en ny bostad, då pratar man om att det finns NIMBY, not in my backyard, människor som protesterar mot alla former av nej, här får ni inte bygga ett hus. Det kanske finns någon sorts digital NIMBY också då bland de som har, det märker man ju på Facebook nu, att när de genomför minsta lilla förändring så blir det enorma protester bland användarna. Och det är väl som du säger, att ändrar man på någons hemmiljö, då de kanske känner ett visst delägarskap med produkten, även om de själva inte har investerat eller byggt någonting, så har de tillbringat väldigt mycket tid där och hjälpt till att bygga upp innehållet.
Men det är samma sak om du ändrar designen på en dagstidning som folk tillbringar en stund vid frukosten med. Men här handlar det om någonting som man tillbringar så mycket tid, kanske 1 till 2 timmar per dag. Det får allt större påverkan. Å andra sidan, en annan sak som också jag tror skilde oss från många aktörer, det var att vi lyssnade inte på de här som skrek högst. Vi hade som policy att inte göra det.
Mm.
Därför de var extrema användare. De hade extrema behov. Så vi skulle aldrig kunna forma en sajt utifrån deras behov. För då skulle de vanliga användarna försvinna. Utan vi tittade på medelanvändarna, deras behov. Hur vi skulle kunna göra det bättre för dem.
Ja, det var kanske ganska framsynt. För jag tror det var ovanligt på den tiden. Mm. Andreas, hur många var ni som jobbade som mest med Skunk?
Man kan väl säga att jag drev det själv fram till december 99 när jag sålde till Spray. Och sen så kom det till en del där. Då fick man helt plötsligt såna tekniker som jobbade med serverna. Man fick några kollegor.
Mm.
Jag hade bland annat Metin som hjälpte mig med att ta hand om alla användare och support och sånt. Som var till god hjälp.
Mm.
Men annars är jag väl i stort sett under hela perioden skött det ganska mycket själv, även om jag under de sista åren där fick en del hjälp från Spray.
Men byggde du alltihopa själv också? Vad var det för programmeringsspråk och så du använde?
Ja, jag byggde det själv. Jag kunde ju som inte så värst mycket, får man väl säga. Jag läste lite böcker och det fanns en del amerikanska forum som man kunde hänga på och lära sig en del. Så jag byggde den i vanlig ASP.
Mm.
Med, jag tror jag hade en Access-databas i början.
Mm.
Sen vart det väl vidare på det, men det var ju som aldrig någon direkt teknisk lösning som var av rang, utan det var ett evigt kämpande mot överbelastningar.
Mm. Gaffatejp och häftmassa i kodform.
Ja, det kan man säga.
Ja.
till korthuset då.
Ja, visst var det lite så för dig också, Rickard? Du pratade om att ni var... För visst började Styleplace också som en accessdatabas en gång i tiden?
Ja, det började till och med innan dess med Microsofts första skraltande teknik som kallas IDC-HTX-filer, vilket var liksom det första verkligt primitiva sättet att skapa dynamiska webbsidor. Också mot en accessdatabas. Sen kom ASP och då hoppar vi på det direkt. Det öppnar ju helt andra nya möjligheter. Men det är fortfarande... Det var smidigt för mig som utvecklare att jobba mot en accessdatabas, även om det kom större, så att säga, databasservrar och bättre för att klara tyngre drift. Men jag kunde köra ganska länge på det när jag behövde skala upp det hela. Men det var en ständig kamp emot prestandan. Därför att det är framförallt när jag kunde köpa in ett par servrar till. Så då kom det in väldigt mycket folk och då började den här jakten om hela tiden. Och det var väldigt många företag som kom till oss med sina fantastiska manicker som skulle lösa våra prestandaproblem. Men i princip, de brann upp direkt varenda gång. Och det är som så, ett par års tid där så hade alltså Lodans, de hade mer databasgenererade sidvisningar än vad Microsoft.com hade. Mm. Så vi kunde inte ens ringa Microsoft för att få hjälp. Utan vi fick ju utbilda oss själva. Och de som hade hand om driften hos oss, de hade ju samma bakgrund som mig. Det vill säga ingen teknisk från början.
Jag undrar lite hur det kommer sig att så många communities som dök upp på den här första internettiden, att den inte kom av datakunniga eller dataveten, vad heter det, dataingenjörer som har gått på KTH eller på Chalmers, utan att den kommer bland just sådana som er två, som kanske kommer från en annan vinkel. Vad tror du om det, Andreas? Var det någonting som gjorde att du var mer lämpad än en utvecklare att starta community?
Det vet jag väl inte direkt om. Det hade nog inte varit någon nackdel om man hade haft lite mer utbildning på området. Men jag tycker, jag är väl också en sån som lär mig själv ganska fort det som behövs. Och kanske mer såg helheten än gör någon snygg teknisk lösning. Att man tänker mer på användarupplevelse och lite grann vad är syftet med det hela, än att det ska vara en perfekt dokumenterad sajt som är körd i testmiljöer och sånt där. Vi uppdaterar ju som bara hejvilt direkt på sidan och sådär. Ja.
Vad säger du, Rickard?
Jag tror det handlar mycket om att vara den goda värden. Det är ungefär som jag gillar att arrangera fester. Och helt enkelt komponera ihop den bästa miljön för att olika sorters människor ska kunna umgås. Och jag är också väldigt lyhörd. Är det någon som sitter tyst i ett hörn? Skulle jag kunna fösa ihop den personen med en annan person? Hör jag att det är bråk på G någonstans? Hur kan jag stoppa det? Så mitt intresse i det här, det är snarare lite amatörsocialantropologiskt, att kolla på hur människor reagerar och hur de här relationerna i vissa fall kan bli bättre, roligare eller effektivare om man digitaliserar dem. Mm. Helt enkelt lyssna på hur folk gör.
Att det är en annan ingång helt enkelt än att du kan bygga en sajt. Det är snarare att du vet, du vill bygga mötet och sen tekniken är bara en plattform för att komma dit egentligen.
Ja, och det dök ju upp ett drygt 50-tal communities i Sverige under de här åren som fungerade som Lonastorm och Skunk, mer eller mindre. Mm. Men det var i mångt och mycket, det var programmerare som ville visa att de kunde göra som Rick, som jag kallades på nätet då, kunde göra mer rent tekniskt, men det fanns inte den här relationsdynamiken. Det var helt enkelt inte skoj vad det är.
Nej, det fanns ingen själ eller grista liksom i själva plattformen, för det var ju något av både Styleplace och Lunarstorms hållmärke, att du hade maskotten Bjarne och det fanns ett väldigt speciellt lunarspråk och det här Kiamis och det som det blev lite ökänt för. Men jag antar att det var en tanke just att ta ner trösklarna lite och göra platsen mänsklig snarare än teknisk.
Framförallt så fanns det en väldigt viktig approach som jag har sen jag drev BBS, och det var att jag ville ta bort alla datoruttryck. Och i vissa fall så var det ju svårt att ersätta dem, då fick jag hitta på konstiga svenska ord istället, vilket man märkte på sajten.
Ja, men det var ändå, det fanns någonting där som tilltalade många fler än de vanliga internetanvändarna.
Det gav en mysig miljö, men samtidigt var det naturligtvis oerhört mycket ironi i allting.
Ja. Men jag tänker, Lunarstorm hade, sa du, 1,2 miljoner användare där när det var som mest. Mm. Och det var 2001, sa du det?
Det var så under 5-6 års tid.
Ja. Och vad hände sen? För sen kändes det som att det försvann lika snabbt som det blommade upp. Varför försvann det?
Ja, på 10-årsdagen så tyckte jag att nu gör jag en sorti, för jag tyckte det inte var lika spännande längre. Jag ville hitta andra utmaningar inom andra målgrupper, inom helt andra saker, helt andra branscher. Och så jag ville inte fortsätta. Och samtidigt fick jag ett bra bud också. Och det gjorde väl också att en del andra duktiga lunarmänniskor också slutade under ett halvårs tid där. Och då gick lite grann luften ur sajten. Mm. Men vi har ju också sett på, nu blev ju inte Lunarstorm uppköpt av ett medieföretag, av en koncern. Men många andra har ju blivit det, och det har ju luften gått ur dem också. Mm. Playahead är exempel, Skunk är väl lite exempel på det också. Mm. Att när det hamnar i en miljö där en community inte riktigt passar in. Sen kan det också vara att en community är ganska grundardriven, så det gäller ju att kunna multiplicera sig själv och egentligen göra så att man inte behövs.
Jag tänker framförallt vad gäller just det här omätbara själen, eller det som är så här, känslan i communityn, att det är det som är svårt att bibehålla på sikt om inte ursprungstankarna och grundaren finns kvar.
Och vi jobbade mycket med just det, att överföra det här i text och bild, och att jobba med personalen så att alla kände kulturen och tyckte den var skoj. Inte något torrt, trist pappersdokument, alla värdegrundsarbete, utan verkligen föra över kulturen, framförallt i och med att vi satt på flera orter. Mm. Men det räckte tydligen inte till. Man förvaltade inte tillräckligt bra i slutändan.
Men var det MySpace som kom och tog användarna då på den tiden?
Nej, på den tiden var... Jag slutade 2006, och sen började folk hoppa över till Linköping-sajten. Jag är från bo i Motala nu, nämligen alldeles nära Linköping. Bildagboken.
Ja, just det.
Men man köpte upp Bildagboken, så började bygga ett mediehus egentligen, mediekoncern. Sen köpte man upp lite andra sajter också, så idag ingår ju hela den här sfären i Nyheter24-gruppen.
Ja, okej. Och finns kvar så att säga, varumärket Lunarstorm ägs av Nyheter24-gruppen.
Ja, sajten lades ner 2011 tror jag, 2012. Ja.
Men den kanske återuppstår, vem vet? Någon gång när
den
Facebook
har ju tydligen redan gjort det, fast inofficiellt.
Ja, just det. Det gäller väl även Skunk, eller hur, Andreas?
Ja, det har väl gjorts några återupplivningsförsök.
Men det har inte gått så bra, va?
Nej, jag tror inte de riktigt har fått till det.
Ja, det är väl den där, när den magiska röken väl har lämnat på burken, så kanske det inte finns så mycket kvar där, även om man försöker.
Nej, sen är det nog lättare i tanken att väcka liv i en sajt än där i praktiken, att få allting att snurra som det var.
Jag tror att det handlar mycket om att folk vill på något sätt få känna nostalgi. Många har vuxit upp med det här, precis som folk har känslor. Våra föräldrar har relationer till Bob Dylan eller Rolling Stones. Så har dagens 30-35-åringar liknande relation till communities. Mm. För det var där de träffade sin första kärlek, och de träffade nya vänner som de åkte och träffade i verkligheten och så vidare. De var väldigt viktiga delar i deras liv. Så på något sätt vill man tillbaka till sin ungdom, och det är nog svårt att åstadkomma. Däremot så tror jag att det finns en efterfrågan. För tittar du på Facebook. Facebook handlar ju om att umgås med människor du redan känner. Mm. Det är inte ett bra ställe att träffa nytt folk. Lunarstorm var båda de här delarna. Det vill säga, du hade alla din klaster. Där var du så att säga dig själv, och sen kunde du då möta nya människor utifrån olika hobbies och intressen. Mm. Och den aspekten finns inte i Facebook.
Nej. Andreas, är du flitig Facebook-användare?
Ja, det är väl mer som en kommunikationskanal kanske än som att man umgås.
Vad saknar du mest i dagens communities egentligen, från dagens sociala medier ska jag kanske säga, från forna tiders communities? Vad är det som gör att den där extra lilla gnistan, att den saknas idag, tror du?
Ja, men det är väl lite som det Rickard var inne på, att det är ju väldigt, man umgås med dem man känner. Det är inte så mycket som en allmän plats där man kan träffa nytt folk eller som umgås med människor man inte känner. Det kanske finns vissa enstaka grupper som man kan vara med i, men det blir som inte riktigt på samma sätt, skulle jag säga.
Nej. Ett tag var det ju väldigt mycket prat om vertikala communities som skulle komma och ta över, att det skulle bli smala communities, alltså att man hade det här föräldranätet var ju ett bra exempel på det, och nu finns allt för föräldrar, som att det finns community som bara handlar om hästar eller bara för dig som samlar på frimärken eller så. Men det känns som att det kanske har ersatts ganska mycket av, förutom allt för föräldrar som är fortfarande är väldigt stor och sådär, men ersatts mycket av Facebookgrupper. Har Facebook liksom blivit så stort nu, Rickard, att det är den nya sociala infrastrukturen, eller kommer Facebook också försvinna en dag?
Jag spenderar ju väldigt mycket tid på Facebook, både privat och professionellt, och tycker det är en fantastisk sajt. Jag hänger där jättemycket. Jag tror att det har börjat bli någon slags grundinfrastruktur för relationer, men jag är lite rädd för att de börjar bli för breda. De vill vara hela internet, de vill omfamna allt på internet. Och till vissa delar kommer de nog lyckas med det. Men samtidigt så ser vi att de har ju problem att fånga in ungdomarna som går till Snapchat och Kick och Instagram och liknande. Och sen visst, de köper in några av de här sajterna, men det tar väldigt lång tid att kommersialisera dem. Så innan de får in några intäkter på de här, ja, då kanske ungdomarna hoppat över till nästa grej. Så det är en ständig jakt, och ungdomarna brukar ju vara en slags föraning till vad som ska komma.
Mm.
Så, och vi har även sett att de äldre på Facebook, de har ju börjat tröttna. Det är inte lika mycket matbilder längre, och man tänker på hur man uppfattas i sociala medier på ett helt annat sätt än när man började med det. Så någonting håller på att förändras. Sociala medier tror jag kommer vara det allra viktigaste på internet överhuvudtaget. Men det är inte lika spännande längre. Det kommer kanske ske på ett annat sätt framöver, och det vet jag inte om det är Facebook.
Andreas, vet du något om Skunks gamla innehåll? För att när försvann Skunk från nätet egentligen?
Ja, du. Jag var inte så värst inblandad där efter 2002, kan man säga.
Nej.
Då fanns ju sajten kvar, så att säga, men det var ingen som jobbade med någon slags utveckling eller så, utan den låg kvar och puttrade på fram till kanske 2005 eller någonting.
Mm.
Då tror jag att man sålde den till, om det var till Aller Media eller något sånt.
Mm.
Och där skvalpade det väl på också något år, och sen så stängde de ner. Men jag har haft jättedålig koll på det där.
Mm.
Jag har inte känt någon dragningskraft till att...
Du har lämnat det helt bakom dig.
Ja.
Jag tänker, det jag är ute efter här, det är ju det här med de digitala fotspåren. Idag så, nu har ju Facebook och andra bloggar och sånt där börjat finnas så pass länge att nästa generations vuxna har så pass mycket ungdomssynder som faktiskt går att googla fram, medan våran generations ungdomssynder kanske i mångt och mycket har försvunnit då det skedde på BBSer som har försvunnit, och Lunarstorm och Skunk och andra community som också har försvunnit. Hur tror ni det här kommer påverka? Vad tror du, Rickard? Idag så känns det som att är man ung idag så ska man vara väldigt försiktig med vad man säger och gör på nätet, för att man vet inte om den där bilden du postar idag, om den kommer att komma kvar upp i en anställningsintervju om 20 år. Men så tänkte ju i alla fall inte jag på 90-talet. Tänkte du någonsin på vad som skulle hända med allt material framöver?
Jag tror att folk tänker ganska mycket på det ändå. Kanske inte när man är 12 år, men är du 15-16 så är du väldigt medveten. Alltså du har ju en viss marknadsförarkompetens som vuxna människor inte har, just för att du har vuxit upp med de här digitala verktygen. Du har hört talas om riskerna. Å andra sidan så är du ung och kanske lite slarvigare. Men dina kunskaper uppväger, tror jag. Så jag tror inte att det är ett sådär jättestort problem som folk försöker få det till.
Nej, jag skulle...
Det är nämligen som så att alla har ju någon klantig bild när en arbetsgivare kolla på nätet.
Det är så det kommer vara i framtiden i alla fall, att det finns någonting komprometterande på varenda en.
Ja, så man kan ju inte se det som att man är isolerad, utan alla har ju någon fyllebild liksom som en arbetsgivare hittar. Och så det där jämnar nog ut sig i slutändan.
Det kanske blir så. Skulle man kunna, om du skulle få en begäran, finns Lunarstorms arkiv bevarat någonstans? Går det att dra upp en gammal server och så går det att logga in igen?
Den frågan får jag nästan varje dag från gamla medlemmar, för de vill just lite nostalgiskt titta tillbaka på sina gamla bilder och dagboksinlägg och så vidare. Jag vet faktiskt inte. Jag vet dock att Lunarstorm var så stort med så många enorma mängder data att det inte finns lagrat liksom på en enskild hårddisk som någon kanske har tagit hem och sparat. Det var ju stora diskkabinett med hundratals disk drives, hundratals servrar. Så bara collagebilderna, alltså bildalbumsbilderna, tar ju hur mycket utrymme som helst och utsprida på massa hårddiskar. Så jag vet inte om det är tekniskt är möjligt att all den här utrustningen går att få ihop igen för att få ut materialet.
Nej. Men det är en intressant uppgift ändå för arkeologerna om 100 eller 200 år när de ska försöka återskapa 90-talet, att mycket av den informationsutbyte som fanns faktiskt skedde på plattformar som inte finns bevarade, till skillnad från 100 år tidigare då allting skedde på papper. Andreas, har du sparat någonting från skunktiden? Några minnen, sådär personliga saker som du sitter hemma och klappar som en liten vit katt?
Ja, alltså jag har nog kvar själva koden från sajten. Och databasen tror jag, det har väl varit något prat om att det finns de som har den bevarad, de som har försökt återuppliva sajten på ett eller annat sätt, att de kanske har den någonstans. Men den är ju ganska, eftersom det fanns inga bilder eller sånt sparade, allting var länkat dit, så är det ändå inte så där otroliga mängder.
Nej. Du skulle kunna ha en sån här årliga skunkdagen då skunk dyker upp igen bara under 24 timmar och sen försvinner. Så skulle det kunna vara lite som den flygande holländaren. Så, idag är skunk öppet igen. Och så får man logga in snabbt som 17 för att ta del av allting.
Det kanske vore rimligt att de skickar in databasen till er annars.
Ja, absolut. Internetmuseum tar gärna emot databasen. Vi försöker att samla in så mycket som möjligt. För att det här är ju en del av vår gemensamma historia som faktiskt riskerar att falla mellan stolarna och bli helt försvunnen. Och med tanke på bitröta och sånt där som det kallas när diskar inte längre snurrar, fast man har haft dem i ett skåp i 10 år, så ja, det finns absolut skäl att diskutera hur vi ska kunna bevara det här gemensamma kulturarvet för framtiden. Jag vill tacka både Andreas och Rickard jättemycket för att ni kom hit. Och för alla er som har lyssnat så finns våran specialutställning om sociala medier och communities att se på nätet på internetmuseum.se. Och självklart tar vi jättegärna emot all möjlig feedback på både podcasten och innehållet på museet. Och vi ska försöka göra museet så bra som möjligt tillsammans. Det är därför vi gör det här. Jag heter Måns Jonasson och tack så mycket för att ni lyssnade.